Måns Nilsson, vet du en sak? Vi har en prenumerant.
Va?
Jo, från och med nu så kan man alltså prenumerera på den här podden. Och just innan det. Vi ens har lanserat det så har en Anton gått in och lyckats prenumerera. Jag fattar inte hur det går till. Grattis och tack Anton.
Om man gillar att podden nu kommer varje lördag så får man gärna göra då som Anton. Ja. Att man börjar prenumerera. Ja. Kostar 29 kronor i månaden. Ja. Och då får man podden utan reklam.
Och man får också att vi blir lite glada.
Klicka på länken som finns i beskrivningen av detta poddavsnitt.
Ja.
Tjänsten heter Acast Plus och funkar i alla poddappar och poddspelare förutom
Spotify. Och den kostar 29 kronor i månaden.
Ja, men det ska vi. Tack och puss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Kan jag duscha för en hel familj själv?
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Kära vänner, hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders Måns. Podden som svarar på era frågor.
Jajamän, det är precis då vi håller på.
Och den rösten du hör, det är Anders Ankis Johansson.
Ja, Ankis.
Och första rösten du hörde, den tillhör mig, Måns Nilsson. Han kan allt bra.
Ja, det tycker jag verkligen att det är.
Ja, har det hänt dig något sen vi såg sist för en vecka sen?
Ja, det händer ju samma sak varenda vecka. Jag tjatar ju varje avsnitt att jag är ute på turné.
Mm.
Och det är otroligt roligt. Det kommer fortsätta hela våren. Jag ska inte göra reklam, men köpa en biljett. Okej. Okay. Sista svängen åkte jag, en tekniker som heter Mattias, och min särbo tillsammans. Vi åkte från Karlstad till Västerås, sen till Kalmar, sen till Jönköping. Det är byggare, IVA, det är dubbla föreställningar och jag är helt själv på scenen. Det är lite nervöst. Jag får göra mycket själv och det är mycket anspänning. Sista halvtimmen innan föreställningen, då sitter jag, detta helt sant, påklädd, sminkad, stirrar in i sminkspegeln i någon Karl Lårs någonstans och så tänker jag så här: jag klarar det inte. Jag klarar det inte. Jag klarar det inte. Då hade jag, Måns, jag hade behövt dig. Jag hade behövt dig där sjungandes Linda Bentzing dansa. I söndags så kom jag hem. Jag var glad. Jag var väldigt, väldigt trött. Jag hade väldigt mycket tänkt. Jag klarar det inte. Jag var själv hemma. Jag var inte alls på något sätt ledsen. Men det var som att kroppen hade sparat allt det här. Jag satte mig i soffan, började blippa lite på min telefon, startade lite musik, startade en skiva med First Aid Kit. Jag satt i min gröna soffa. Boom! 2 timmar tror jag. Lipa som en 4-åring. Det bara rann. Och det var så intressant, för jag var inte speciellt ledsen. Jag var någorlunda glad. Satt jag bara.
Det var anspänningen som rann av dig.
Ja, jag har varit ledsen, jag har haft ångest, men jag har aldrig varit någorlunda glad och lipat i 2 timmar. Så det var intressant. Du, kära Måns Nilsson, har det hänt dig något?
Vi går mot jul.
Surprise.
Jag vet inte om du har märkt.
Jo.
Jag ska fira jul med min släkt för första gången på många år.
Dina mostrar?
Ja, hela släkt. Jag älskar min släkt.
Ja.
Det här ska bli roligt. Men en av anledningarna att jag inte har firat jul med hela min stora släkt är julklapparna.
Mm.
julklappshetsen.
Ja.
Särskilt barn. Vissa barn får liksom så mycket plast.
Ja, oh ja.
Högar med leksaker de aldrig någonsin kommer att leka med.
Jo, absolut. Svinmycket en timme efter de öppnar paketet.
Ja, äcklas ibland av alla dessa mängder julklappar. Och mycket riktigt, nu när jag ska fira jul med släkten så ringde min mamma och frågade vad jag önskade mig i julklapp. Jag svarade att jag vill inte ha några julklappar.
Ja.
Men jag vill inte heller ge några julklappar.
Nej, såklart.
Så blev det tyst i luren.
Sa du detta till din mamma?
Ja.
Ja.
Jag har redan för mycket prylar. Jag har ju exakt sakerna jag vill ha.
Stopp och belägg. Du säger att du har för mycket prylar.
Ja.
Det finns ju ingen dag då du inte försöker köpa åtminstone en pryl till.
Ja, men då köper jag ju exakt de prylar jag vill ha.
Ja, men du kan ju önska dig exakt de prylar du vill ha. Nej,
det går inte. Jag köper ju bara begagnat. Ju. Jag köper ju bara på auktioner.
Det går att önska sig begagnat.
Nej. Nej. Okay. Det är omöjligt att köpa present till mig. Jag kommer inte använda bordslöpa. Jag har redan inneskor. Jag gillar inte upplevelser.
Nej, det gillar du inte.
Man kan ge mig något att äta.
Ja.
Det är bra. Eller ännu hellre, om du hade tänkt köpa en julklapp till mig för 300 kronor, betala räkningar för pengarna. Jo, och berätta för mig vad du hade tänkt köpa. Och om det nu är tanken som räknas, då räcker det att berätta vad du hade tänkt köpa.
Nej.
Och på samma sätt nu när vi har fyra jul så kommer jag berätta för mina syskonbarn vad jag hade tänkt köpa till dem. Jag hade tänkt köpa en cool bilbana med loop, men jag använde pengarna till annat. Men det kommer sluta med att jag trots allt får en present eller två, säkert ett presentkort. Jag vill varna för presentkort, Anders.
Jaha.
Hela 87% av svenska presentkort blir aldrig inlösta.
Nej.
Det är en siffra jag har hittat på.
Jaha.
Det är inte alls rimligt.
Nej.
Men kanske 8,7%.
Jag har ett presentkort på 100 spänn som ligger i min fruktskål hemma.
Mm-hmm. Mm. Kolla om det har gått ut.
Det har det inte.
Nämligen i min plånbok så ligger det presentkort på en skjorta.
Mm-hmm.
För ett tag sedan upptäckte jag att det hade gått ut. När jag upptäckte detta så blev jag ännu argare än jag blev glad när jag fick presentkortet. Jag läste på. Ja. Konsumentverket rekommenderar att presentkort bör vara giltiga i 10 år.
Åh, helvete.
Enligt reglerna i preskriptionslagen. Mm. Men jag tänker inte vara gubben som går in i klädaffären, presentkortet i hand, skäller på den stackars 20-åriga expediten.
Mm.
Vet du vad? Enligt preskriptionslagen, paragraf 1, stycke 3, bör mitt presentkort vara giltigt i 10 år.
Nej, och ännu mindre hellre med den dialekten.
Ja.
Ja.
En jul så fick jag presentkort till en inredningsbutik av mina föräldrar, 1000 spänn. Jag blev jätteglad, gick dit glad i hågen, hittade inget jag behövde eller ville ha. Nästa gång jag tittade på det här presentkortet var det en dag kvar tills det skulle gå ut.
Ja.
Jag åkte genast tillbaka till butiken, hittade fortfarande inget jag ville ha. Jag är ju lite snobbig, du vet.
Ja, tack.
Jag gick till killen i kassan och frågade, skulle du kunna tänka dig att förlänga det här presentkortet? De har ju den makten bakom kassan. Med ett enkelt pennstreck kan de göra en tvåa till en trea. Och vips, är presentkortet giltigt ett år till?
Mm.
Han svarade, nej, det kan jag inte göra.
Nej.
Jag blev lite frustrerad och då kom jag på det här geniala. Då sa jag, okej, jag skulle köpa ett presentkort på 1000 kronor.
Jaha.
Han började ana oråd, han tittade på mig skeptisk. Tänker du betala för ditt nya presentkort med ditt gamla presentkort? Kanske det. Nej, det får du inte göra.
Va?
Vad står det på mitt presentkort? Jag hade inte fått köpa presentkort. Han tittade på presentkort, läste det, finns det. Det stod ingenstans.
Nej.
Och då så sa han, okej, jag förlänger ditt presentkort. Ja, perfekt! Som du hade kunnat göra från början.
Ja.
Så det är ett litet tips. Alltså, jag har delat med mig av många tips här på kort tid. 1. Köp inte presenter. Berätta istället vad du tänkt köpa. 2. Om du får ett presentkort, ta med lagboken till butiken. Visa preskriptionslagen. Och 3. Om ditt presentkort håller på att gå ut, köp ett nytt presentkort för ditt gamla presentkort.
Du är på många sätt den osexigaste personen jag känner.
Inte fysiskt, men mentalt.
Mentalt. Ja. En människa som berättar lite om konsumentlagen och berättar för svenska folket, jag gillar inte upplevelse. Ja.
Anki Johansson, ska vi dra igång på den?
Jag måste bara berätta en liten grej till. Idag, i morse, jag satt och drack mitt morgonkaffe. Klockan var 09:12, så sa det pling i min telefon. Det var ett sms från min vän, regissören Thomas Alfredsson.
Mm-hmm.
Det var inga ord, det var bara en ljudfil.
Mm-hmm.
09:12 i morse kom detta till min telefon.
filateli, filatela, filateli och så TFA. Filateli, filatelej, filatelialej.
En frimärkslåt? Det var fasiken otippat.
Jag vet inte vem som sjunger, men 0912 i min telefon, en glad trudelutt om filateli, alltså om frimärksamling. Jo då, så det händer en del i livet. Nu ska vi börja svara på lyssnarfrågor. Hej Ankan och Monkan. Vi sitter ett gäng och diskuterar livets oegentligheter. Som sig bör leder diskussionerna långt bortom förnuftet och den här frågeställningen dök upp. Kan man snusa ihjäl sig? Alltså är det möjligt att om man hanterar snus som man ska genom att ta en eller flera prillor under läppen avlida av detta? Hälsningar Henki, Joje och Ellen. Först och främst, Måns, här så ska vara noga, fråga Anders och Måns-redaktionen uppmanar ingen att testa de här gränserna.
Nej.
Nej, utan här håller vi oss till matematiken.
Just det, håll dig på sidan där du överlever, om du ska snusa.
Ja, och vi ska inte testa var den sidan slutar.
Nej.
Men vi börjar då med att använda snus som man inte ska. Svälja snus. Kan man dö av det? En snus innehåller cirka 10, lite upp och ner, men cirka 10 milligram nikotin. En vuxen människa på 60 kilo blir förgiftad av mellan 390 och 780 milligram nikotin. Och om man säger att man ska dö av det, då får vi väl dubbla det, antar jag. Så max 1500 milligram, och så en snus då 10. Så att äta 150 snusar kan nog vara dödligt.
Ja.
Återigen, det är inte vi rekommenderar.
Nej, det är det verkligen
så inte. Vi rekommenderar inte att äta 149 snusar då och se.
Nej. Vi rekommenderar inte att äta en enda snus, ärligt talat.
Ja, det gör vi.
Men om har du råkat äta en snus någon gång?
Absolut.
Ja.
Mm. Ja, det är inte. Det gjorde det. Den kommer ut bara.
Ja.
Jaha.
Men du, hur går det till då? Är det när du sover? När du snusar ju när du sover.
Ja, men det är ibland när jag sover och kanske någon när jag springer.
Ja.
Att den,
hoppla.
Fuck. Vad händer nu? Men nu handlar det ju frågan inte om att äta snus, utan att använda snus som det är tänkt.
Mm.
Om man snusar så absorberar man bara 10-20% i slemhinnan av snuset. Så ja, då tar vi mitten där av 15%. Detta är på en halvtimme en snus. Så om man ska snusa i sig 1500 milligram nikotin, det blir 1000 snusar och det är svårt att få in i munnen.
Ja, det är omöjligt.
Ja, jag mätte en snus hemma innan jag gick. En snus är 3,5 gånger 1,5 centimeter. Så att det är 5,25 kvadratcentimeter, så det blir 5250
kvadratcentimeter. Kubik.
Nej, jag mätte bara liksom arean.
Ja.
Så det blir en 5250 kvadratcentimeter snus. Så det är en halv, lite mer än en halv kvadratmeter stor snus som du ska då vika ihop på något sätt och få in i munnen. Det, och ha den där inne en halvtimme, det kan vara dödligt.
Det är inte många som hade klarat att få in heller.
Återigen, vi rekommenderar ingen att testa om detta är dödligt eller inte. Vill ni kontrollera räkneresultaten, då kan ni göra det och skicka resultaten till fraga@andersochmans.se. Vad ska vi få lära oss nu, Mons?
Jo, men Ankan, för något avsnitt sen så pratade du...
Gick du ner i din lite berättarröst där?
Nej, men min sexiga röst.
Ja, nu har vi redan kommit fram till att du är en av Sveriges minst sexiga personer.
Ja, nej, inte när jag pratar så här.
Ja.
För något avsnitt sedan, Anders.
Du kommer aldrig bli Lotta Bromé, Mons.
Där är vi överens. Mm. För något avsnitt sedan så svarade du på en fråga från Elin.
Jag kan inte koncentrera mig.
Och den löd, kan djur lukta sig till vatten?
Ja, just det. Mm.
Det svar var att vissa ju faktiskt kan det. De kan inte känna doften av destillerat vatten eftersom destillerat vatten är doftlöst. Men vatten med mycket mineraler kan dofta, fuktig jord kan dofta, ja. Så att en elefant kan lukta sig till exempel ett vattenhål på savannen.
Mm.
I inslaget sa det att människan har dåligt doftsinne jämfört med andra djur. Och det finns ju djur med fantastiskt luktsinne.
Ja, hundar,
björnar, ja. Kor faktiskt, visste du det?
Nej.
Grisar kan ju lukta sig till tryffelsvamp under jord.
Mm.
Och det här coola då, mullvada kan lukta i stereo.
Va? Ja, det borde ju vi också kunna göra, för vi har två riktade näsborrar.
Precis som att vi kan avgöra från vilket håll ett ljud kommer genom att det hörs olika starkt i våra två öron, så kan mullvadare avgöra från vilket håll en doft kommer genom att upptäcka små skillnader i styrkan hos en doft mellan de två näsborrarna. Men vi människor, vi har kanske inte ett så dåligt luktsinne som det sägs. I veckan ramlade jag över en artikel av Mattias Laska som är professor i zoologi vid Linköpings universitet. Hej Mattias!
Hej Måns! Hi Anders.
Hey.
I've always heard that humans have a poor sense of smell compared to other animals, but you've done a number of studies that show that our bad reputation is somewhat unfair, right?
That's correct, yes. Our noses are much better than old textbooks tell us. This bad or poor reputation of the human sense of smell goes back to the 19th century when anatomists described that the part of our brain that is concerned with the processing smell information is indeed relatively small compared to a rat, for example. However, this does not mean that our noses would be less sensitive or less good at discriminating odors compared to that of other species.
Mm-hmm. But compared to a dog, we have less good noses.
Well, probably. But, you know, how do you really test the ability of a nose? There are two ways. One is that you determine the lowest concentration of an odorant that an animal or a human is able to detect. The technical term for this is the detection threshold. And the other way is that we present an animal or a human with two odors, which are either chemically or perceptually very similar, and you ask the animal or the human whether they are able to tell them apart, whether they smell the same or different.
Yeah.
And now coming back to this sensitivity, to this lowest concentration, what do you think? How many odors have been tested with dogs for this lowest concentration that a dog is able to smell?
No idea.
Yeah. The whole reputation of the dog for being a super nose is based on only 18 odorants, 18.
Oi, det var inte mycket.
Yeah. And the amazing thing is, among these 18 odorants, we find 5 odorants for which humans are more sensitive than the dog.
Nice.
Surprise, surprise.
And what are those smells or odors?
Exactly. That's exactly the right question, because if we take a look where in nature these odorants occur, it becomes quite plausible, because these 5 odorants, where humans have a better sense of smell than dogs, are all components either of fruit odors or of flower odors.
Yes.
You know that dogs evolved as carnivores, as meat eaters.
Yes.
So there was no evolutionary pressure to make the dog nose particularly sensitive for fruit or flower odors. In contrast, we humans, we are primates. We evolved as fruit and plant eaters. So for us, it made sense to become sensitive to these fruit and flower odor components.
So
I don't want to suggest that humans are as good as dogs. Far from that. I just want to put this black and white picture into more perspective.
So if we have a competition between me and a dog to find a flower, I will probably win.
I would not bet on you on that. The problem is that all odors that we encounter in nature are highly complex mixtures. So if we smell at a rose, then more than 800 different chemicals enter our nose.
Mattias, this is so fascinating. Tack så mycket, Mattias Laska, professor i zoologi.
My pleasure. Bye.
Digga däggdjur.
Och Anka Johansson,
ja?
Nu har det blivit dags för...
Är det en tävling?
Tävling!
Ja, underbart.
Ankan, vilket djur har det bästa sinnet?
Okej, vilket djur har det bästa sinnet? Tävlingen, spännande.
Fråga 1. Vilket djur har bäst hörsel?
Av alla djur?
Mm.
Fladdermusen tror jag har sjukt bra hörsel. Det är något djur som ser dåligt och måste liksom jobba på natten. Kattdjur hör ju väldigt bra. Jag säger att det är någon form av katt.
Ja, det är fel.
Jaha.
Rätt svar. Större vaxmått. Att du inte satte det.
Nej.
Finns i Sverige.
Att ens hushållsredskap hör så bra.
Det är en grå och dammig fjäril som man i vardagligt tal kallar för mal.
Mm-hmm. Och den ligger ofta längst ner i kökslådan.
Och anledningen till att de kan höra så himla höga frekvenser.
Jaha, eller höga frekvenser de kan höra?
Ja, ja, vadå? Vad menar du?
Ja, det kanske att de hör väldigt svaga ljud.
Ja, men bäst hörsel är klart att kanske svaga ljud, men det här är vem som har...
Alltså hör högst ljud.
Högst frekvenser.
Ja, hade du sagt det hade jag gissat på
det. Du hade inte satt större vaxmått, det hade du inte gjort.
Kanske.
Anledningen till att de kan höra så höga frekvenser är att de jagas av fladdermöss.
Ah, som jag var inne på, ja.
Och då har de evolverats till att kunna märka när fladdermössen kommer. De kan alltså höra det ultraljud som fladdermössen använder för sin ekolokalisering.
Ja, det var fett.
Fråga två. Ja. Vilket däggdjur har bäst syn?
Däggdjur har bäst syn. Det här är nog någon rovfågel, alltså det är någon sån här falk, tror jag.
Ja, är fåglar däggdjur?
Nej, det är ju inte. Just det. Ja. Det är något djur som sitter högt upp och tittar ner.
Vilka däggdjur sitter högt upp? Är det vildsvin?
Nej. Aporna.
De håller sig för marken.
Hästarna har ju en väldigt bred syn.
Ja.
Men de ser ju inte så bra.
Nej.
Jag tror att det är en sån röd panda.
Jaha. Rätt svar. Människan.
Oh!
Av alla däggdjur. Så här står det i en artikel från 2018 i tidskriften Trends in Ecology and Evolution. Människans syn är ungefär 7 gånger skarpare än en katts.
Oj!
40-60 gånger skarpare än en råttas eller en guldfisks.
Mm-hmm.
Och hundratals gånger skarpare än en flugas och en myggas.
Ja, det är ju pixelsyn.
Ja, men fattar du ändå?
En flugasyn är ju lite så, är ju som när man spelar dator på VIC-64. Pixlig.
Det jag tar med mig här, det är att guldfiskar ser så himla dåligt.
Ja.
Om du står framför ditt akvarium och tycker du har fått en connection med en guldfisk, en ömsesidig respekt, då är det kanske tråkigt att höra att guldfisken bara ser dig som en hudfärgad massa.
Ja, det är jättetråkigt.
Och antagligen inte kan skilja dig.
Det spelar ingen roll vem som uppfattar den som en hudfärgad massa. Det är alltid tråkigt att bli uppfattat på det sättet.
Ja. Guldfisken kan inte skilja dig från andra människor. Kan heller inte skilja dig från ett kilo kassler som hålls i huvudhöjd.
Den nonchalanta guldfisken.
Ja. En teori till varför människan har så bra syn är att genom evolutionen har människan i högre utsträckning än andra däggdjur exponerats för giftormar. Så våra ögon har anpassat sig för att kunna upptäcka dessa rovdjur.
Svag teori.
Tycker du?
Ja, svag teori. Det är oerhört få människor som dör av ormar.
Nu för tiden, jag får att vi har den här supersynen.
Ja, men jag vill bredda den teorin till att det finns mycket farligt för oss. Inte bara ormar.
Fråga tre. Anders, vilket djur har bäst mörkerseende?
Då ska man ju reagera på katt då. Det ska vara katt. Men jag tror att det här är också någon insekt.
Jaha.
Alltså jag har ju lärt mig att de flyger ju mot ljust då. För att, inte för att de ska följa månen och sånt dumt. Utan för att där det är ljust är det liksom förmodligen en lucka mellan träd och så.
Men är det ett tecken på att de ser superbra? Om de såg superbra, har de sett det där jäkla trädet? Eller
ja, precis. Men de kanske... Nej, jag tror att det här är nog någon falk.
Ändå bra, men rätt svar är ugglor.
Åh, herregud vad fett det är med ugglor. Det är inte bara det att både du och jag har blivit attackerade av ugglor i det vilda. Jag såg också ett klipp på YouTube när olika fåglar flög över mikrofoner. Det såg jag i veckan.
Ja.
Och en duva flög. Flash.
Ja, vad ska man säga? De är vårdslösa flygare, duvor.
Ja. Och sen kom det någon sån här liksom, stilig rovfågel. Flash. Sen kom ugglan. Helt kryptiskt. Fett.
Du gissar på falk.
Jaha.
Är falkar ute och jagar mycket på natten?
Nej, men de flyger väldigt högt upp och dyker ner mot småbyten på åkrar.
Mörkerseende snackade vi om.
Jaha. Då hade jag,
Jag sa mörkerseende.
Ja, men då hade jag gissat på ugglor.
Så fågel är det ju så en himla dålig idé att vara nattaktiv.
Mm.
Det är men som att vara pilot på ett flygplan och blunda.
Nej, men det är
som att springa och blunda. Nej. Du springer omkring och blunda.
Nej.
Ugglor är nattaktiva. De hade flugit in i saker. Det hade gjort ont om de inte hade haft världens bästa mörkerseende.
Mm-hmm.
Fråga 4. Vilket djur ser bäst under vatten?
Flasknosdelfin.
Hajar.
Mm-hmm.
Fråga 5. Vilket djur ser bäst av alla djur?
Människan.
Nej, det var av däggdjur.
Mm-hmm. Ugglan.
Örnar.
Nej.
Jo. En örns synskärpa är 4 gånger bättre än vår. Ja. Och det låter inte så mycket, men det är stor skillnad. Vissa hörnar kan se
en fyra gånger bättre. Ja. Det är jättestor skillnad.
Ja, ja. Ja, men fyra... Alltså, så här då. Ja. Du kan få fyra Dumlekoller. Ja. Det blir du inte mätt på. Det låter inte mycket. Nej. Nej. Men i detta sammanhang så är fyra mycket. Ja. Ja. Vissa hörnar kan se en mus från 5000 meters höjd.
Ja. Alltså, de kan ha tvn på andra sidan gymnastiksalen och ändå njuta en film. Det är jätteskönt när örnarna går i skolan.
Även bråkstakarna som sitter längst bak i klassen.
Ja, se filmen. Till exempel den här klassiken ska de se. På Grönland heter barnen sälögon som vi äter apelsiner.
Ja, det var en smal referens. Någon pågår pedagog eller något som ni fick se i din klass i Linköping. Det är bara 30 personer i Sverige så känner igen den här referensen. Men jag fick vara med. Fråga 6. Vilket däggdjur har bäst luktsinne?
Ja, det är inte fiskar i alla fall, för fiskar har i princip ingen luktsinne alls.
Och så är de ju inte däggdjur.
Nej, jag glömmer bort det, ja. Däggdjur med bäst luktsinne?
Ja.
Näbbdjuret.
Elefanter?
Jaha.
Elefanter har bättre luktsinne än hundar?
Nej.
Jo! Elefanter har bäst luktsinne av alla däggdjur. Och så är de ju så smarta, man borde kunna träna upp elefanter att kunna lukta reda på knark.
Mm.
En knarkelefant. Vad nervösa knarksmugglare hade blivit. Mm. Om de var på flygplanen och precis satt upp sitt handbagage. Mm. Och så kommer det en snabel. Men Hussein han får skjorta.
Ja, bra letare också.
Ja,
många följer med knarkelefanten.
Sista frågan.
Aj då, svårt det här.
Vilken fågel,
aj,
fågel,
ja,
har bäst luktsinne?
Fåglar har ju i princip inget luktsinne alls.
De har inte det så ofta, nej.
Nej.
Men vilket fågel har bäst luktsinne?
Ja, då är det någon sån här udda fågel. Då är det då kiwifågeln. Nej.
Asätaren kalkongamen.
Ja, men det är så svår tävling det här.
Kan känna doften av lik på kilometers avstånd. Det hade du väl ändå kunnat räkna ut.
Ja.
En fågel som käkar lik måste likt en spiflyga ju kunna känna doften av de här liken. Ja. För de är så svåra att bara se. Det här var vilket djur har det bästa sinnet?
Fruktansvärt svår tävling.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe, så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel, och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet, så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Dags för lite återkoppling. Flera lyssnare har skrivit och påpekat lite irriterat att vi hade i förra avsnittet återkoppling och inte spelade vår populära pling-återkoppling-jingel. Så här kommer den.
Pling, pling,
pling,
pling,
återkoppling,
återkoppling,
pling. Hej! Tack för en härlig podd. Först vill jag tacka för hjälpen med terapi mot mörkerrädsla. Jag bor på landet och har tidigare inte vågat springa min löprunda när det är mörkt på vintern. Men nu har jag kommit på ett knep. Om jag lyssnar i ena örat på er och i andra örat efter djur och bilar och andra farligheter, så blir jag inte rädd. Nej, det är jättebra. Sen vill jag bidra med en bild av hur danskarna ser oss svenskar till er nya följetong. Danskar imiterar svenskar.
Jag visste inte att det var en följetong.
Nej,
en tång.
Jag är själv dansk-svensk och jag tycker därför detta är extra kul. Figuren i denna videon kommer från barnprogrammet Ramsjang-mysteriet och heter Dansestaffan.
Dansestaffan?
Ja, vi ska lyssna på Dansestaffan, denna dansken som då sjunger på svenska.
Snackar om dansens mästare. Han är kämpafen och svupp i polyester. Mina fötter begynner att klö. Vi vill dansa nu. Dansa eller dö.
Ja.
Bra låt också.
Dansestaffan alltså sjunger svenska fast han är dansk och det går sådär. Har du mer återkoppling, Måns?
I förra avsnittet hade vi stor jeans-special.
Ja, herregud.
Och jag hävdade att jeans-tyg heter bomullskrypert på svenska. Många har hört av sig.
Ja.
Bland annat Lummi. Mm. Hej Anders och Måns. Nej, nej, nej.
Nej.
Som textilnörd måste jag nu sätta ner min fot. Ja. Lyssna precis på avsnitt 46 där Måns pratar om denim och fullständigt slaktar vävtekniken som används för detta. Det ska vara kypert.
Aha.
Inte krypert.
Hej.
Tack och hej Lummi.
Bomullskypert.
Ja, Sara skriver så här. Vävbindningen med det diagonala utseendet heter på svenska kypert. På engelska kallas denna typ av vävning twill. På franska sachet. Och på danska kipper.
Mm-hmm.
Det var kul att du lyfte fram danskans härliga ord cowboybuxor. Mm-hmm. Så jag slänger in att de på norska heter olabuxe. Eller dongeribuxe.
Nej.
Dongeri som i engelskans dungeri. Vilket stammar från indiska dongeri. En stad där det också varit en betydande tillverkning av detta populära tyg. Vänlig hälsning, Sara, textilingenjör i Oslo.
Oj!
Tusen tack, Lummi, Sara och alla ni andra som skrivit och rättat mig. Lite mer om jeans bara här. Johannes skriver, hej, i Ångermanland, eller snarare på ångermanländska, heter jeans blågarnsbyxen. Alltså blågarnsbyxor.
Mm. Jag tror nog att många i Ångermanland också säger jeans.
Nej. Nej. Lågans byxor.
Som jag redan nämnt så är jag ute på turné och jag ska inte göra mer reklam. Men förra veckan var jag, som jag nämnde, i Kalmar. Och när jag skulle lämna hotellet så fick jag stucket i min hand en lapp av kvinnan som jobbade i receptionen. Här är tre frågor. Den första hoppar jag över. Den andra har vi också haft uppe, men det är så roligt så jag kommer ta den kort igen. Det står: hur kan det komma sig att hackspettar inte skadar sig eller får hjärnskakning av allt sitt hackande? Och då är svaret det roliga: de får hjärnskakning. Ja, men de kör ändå. Där har vi ju evolutionen i sitt esse. Evolutionen har jobbat fram ett djur vars enda sätt att hitta mat och bygga bo är att dunka huvudet mot en för tidig senilitet. Och jag uppmärksammar i Dagens Nyheter att det skotska fotbollsförbundet har infört nya riktlinjer där man uppmanar alla klubbar att förbjuda nickar på träning dagen före eller efter match. Det här skriver BBC. Och det här för att forskningen visar då en mätbar försämring av minnet 24-48 timmar efter att man har nickat en fotboll. En studie från Glasgow universitet visar att fotbollsspelare löper 3,5 gång större risk att dö i förtid av hjärnsjukdomar. Hackspetten kan man säga är alltså djurrikets elitsatsning. Den liksom dundrar huvudet i väggen, kostar vad det kostar vill.
Den lever ett kort men framgångsrikt liv.
Sista frågan från receptionisten i Kalmar handlar även den om
hackspetta?
Djur. Djur. Kort och koncis. Och det är ett ämne vi har varit inne på tidigare, men inte på det här sättet. Sover alla djur? Ami från Kalmar. Då får vi börja med den lite större frågan: vad är sömn, Måns? Och det var ju du inne på. Det finns någon form av liksom cykler, dygnscykel även hos träd och växter.
Jaja.
Ja, det pratade vi om för något avsnitt sen. Och du fick lära dig det här nästan ovärdeliga faktat att man kan fucka upp ett ekollon. Gror man det vid fel tid på året så kommer liksom ekollonet ur rytm. Och du sa ju det då att alla organismer har någon slags rytm. Är det sömn? Ja, det kan man diskutera. Så här skriver Illustrerad Vetenskap: alla organismer har under dygnets perioder vila och aktivitet. Leddjur som insekter och skorpioner är de enklaste djur hos vilka man konstaterat en form av sömn.
Jaha. Encelliga urdjur och så, de sover kanske inte.
Jag skulle precis nämna det.
Ja,
man har inte kunnat konstatera sömn då hos till exempel toffeldjur.
Nej, nej.
Jag tycker det är synd att ett så obetydligt djur som toffeldjuret fick djurvärldens allra bästa namn. Och här har jag ett förslag. Jag lägger bara ut det på remiss, så att säga. Ja. Jag föreslår att toffeldjur och skata ska byta namn.
Nej.
Så att man får anledning att säga toffeldjur lite oftare.
Nej, men så, det finns ju vissa hundar som är framavlade för att värma fötterna på typ slottsägar i England på 1500-talet. Lurviga små hundar som vill bara ligga under bordet. Om man kör ner fötterna i dem, kan ju de heta toffeldjur kanske.
Ja, men du pratar för sällan om de hundarna. Skata pratar du ändå om relativt ofta. Roligare för att säga toffeldjur ofta, tycker jag.
Okay.
Jag går på den linjen. Nåväl, insekter och skorpioner alltså. Får de här djuren inte vila, då läser jag att då minskar deras motoriska förmåga och även deras förmåga att lösa uppgifter i labyrinter. Och då ställer jag mig frågan hur ofta skorpioner löser uppgifter i labyrinter.
Nej, men det är väl mest när forskare har tvingat på dem.
Ja, det kan inte vara så ofta en skorpion råkar somna lite för sent och på morgonen tänker: attan, hur ska det gå i min labyrint idag?
Nej.
De sover dock inte så djupt som däggdjur och fåglar med lite mer högt utvecklade nervsystem. Men det måste liksom vara svårt att kolla hur, säg då, en bananfluga sover.
Ja.
Alltså man kan inte fråga bananflugan:
sover du?
Ja.
Då ska man ju väcka den. Ja. Ja.
Dessutom har den inga ögonlock. Man kan inte titta noga om den blundar. Och så sitter de ju still väldigt ofta. Hur fasen ska man veta om en bananfluga sover? Jag hittade en artikel om just bananflugors sömn.
Oj.
Det finns artiklar om allt man vill läsa om oss.
Internet alltså.
Ja.
Vilken grej.
Man kan gå upp en morgon och tänka: åh, jag skulle vilja veta lite mer om bananflugors sömn. Man kan vakna trygg med att jag kommer hitta en fakta om det alltså.
Ja, nu är jag spänd.
Problemet med bananflugor är att deras hjärnor, de är så små så man kan liksom inte mäta deras hjärnvågor. Nu gjorde amerikanska forskare så här. Man spärrade in bananflugor i små glas och varje gång en fluga hade suttit stilla i mer än en minut, Då bankade forskarna på glaset.
Ja, schysst.
Och det visade sig att ju längre natten framskred så måste liksom forskarna banka hårdare och hårdare på glaset innan flugorna reagerade. Så att flugorna verkade alltså kompensera den förlorade sömnen med liksom djupare sömn.
Aha, eller tröttnar de bara på idioten som bankar på fönstret.
Ja. Sen var forskarna på det igen. Nu lät man bananflugorna få sin normala nattsömn. Och bortsett från några små sprättningar med benen så föll de sig då lugna i 7 timmar per natt. Det är ganska länge. Mm. De drog sig tillbaka till bestämda platser i de här glasen och så lät de huvudet sjunka ner i en särskild position. Så nu hade forskarna hittat vad man kallade bananflugans sovställning. Ja, det är bra att vi har hittat den. Sen gjorde man så att man matade flugorna under en rad minuter med kaffe.
Mm.
Mm.
Och det hade men lite sked, om det får vara en pytteliten sked.
Ja, eller en pytteliten kopp, det vet jag inte. Och det visade sig att koffeinet hade tydlig effekt.
Ja.
Då flugorna hade fått kaffe, då var de mycket mer aktiva. Men där är ju bananflugan och jag väldigt lika. Vi kan inte sova när vi har druckit kaffe.
Okej.
Okay. Och vi vaknade också, både bananflugan och jag, om någon bankar väldigt hårt på vårt sovrum.
Just det, på fönstret.
Ja, bananflugan har fler likheter än man tror.
Ja, ni sprättar med benet.
Frågan var ju, finns det djur som inte sover? Nej, alltså man vet att även kackelackor och kräftor sover. Däggdjur, det vet vi, de sover. Fiskar då? Ja, det är inte ett så studerat område. Och där känner jag att det är okej. Den forskningen kan vi ta lite sist. Att forska på om fiskar sover.
Aha.
Vi kan väl lösa det här med klimatväxthuseffekten och cancer och sådana grejer först. Absolut fiskarsömmen, vi tar det som tria då, kan vi säga. Men det finns lite forskning och den visar att de flesta fiskar sover. När jag var i Egypten en gång och dök, då sa den här guiden till oss, det var natt, vi gjorde nattdyk. Om ni ser en papegojfisk som sover, väck den inte. Nej, sa vi. Jo, för då kan papegojfisken inte somna igen.
Den kan inte somna om.
Nej, den kan inte somna igen på ett dygn.
Nej, vad större.
Och det här var konstigt, tänkte jag. Så när jag kom hem så kollade jag upp det här. Och då visade det sig att papegojfisken utsöndrar någon slags slem. Alltså den väver in sig i en påse av kroppsslem.
Ja.
Och det gör att den inte avger lika mycket lukt. Och då blir den svårare att hitta för rovfiskar.
Ah.
Mm. Men den kan bara producera en slemsovsäck per dygn. Så om man väcker det så, hallå du papegojfisken. Nah, fuck. Ah! Det måste vara jobbigt för papegojfisken småbarnsåren. Du vet, man blir väckt så 5 gånger om dagen, natten då, man har småbarn.
Just det.
Hör du en småbarnsförälder gnälla så, jag har blivit väckt 4 gånger i natt.
Ja, men tänk på papegojfisken.
Ja, du ska vara jävligt glad kan du säga att du inte är papegojfisk. Då hade du bränt 96 timmars sovchans. Det här tycker jag var fint. När en papegojfisk sover, citat, bildas runt om den annars färgglada fisken ett grått slem som en sovsäck, en slempåse. Hur tror du papegojfisken känner när den slår på, ja, säg P4 och får höra det här?
Hon är så söt när hon sover.
Han blir provocerad, eller hon?
Eller hon, ja.
Ja, absolut. Ja. Och går ett dygn, somnar om. Någon kompis kanske kommer in, slår på P4. Det är därför papegojfiskar hatar P4.
Ja.
Det här sista är inte forskning.
Det här är bara fakta.
Så att, nåväl. Merparten av alla fiskar sover. Men, nu kommer vi till något spännande. Det finns indikationer på att vissa fiskarter, som exempelvis troglobiterna, som är blinda, vita, grottlevande fiskar, inte sover. Så där, Ami i Kalmar, i hotellreceptionen, kanske vi har ett djur som inte sover. Troglobiterna. Vet du eventuellt fler djur som inte sover? Skriv till fraga@andersomans.se.
Vi ska byta ämne.
Och där kom det stopp på den gingen. Stopp, stopp, stopp. För jag var inte färdig.
Var du inte färdig?
Nu är det dags för att leka leken. Vem sover mest? Djuret eller Måns Nilsson?
Ja, jag älskar att sova.
Ja, ja. Hur många timmar per natt sover du?
Ja, men det är ju det som är problemet. Mm. Jag vill sova 10 timmar per natt.
Mm.
Men jag snittar 7.
Då säger vi att du sover 7 timmar per natt. Då kommer jag alltså säga ett djur. Och det är din uppgift att gissa om du sover mer eller mindre än nämnt djur. Är du med?
Jag är med.
Det är 4 djur. Du måste klara 2 eller mer för att bli godkänd.
Mm-hmm.
Sover du mer eller mindre än sälar?
Frågan är om sälar jagar jättemycket eller om de liksom vilar ganska mycket och sparar energi. Jag tror sälar sover 4-5 timmar.
Men vad är ditt svar?
Jag sover mer än en säl.
Poäng till dig, Måns.
Ja!
Sälar sover på isflak bara ett par minuter åt gången.
Va?
Sen vaknar de, spejar efter isbjörnar, somnar de.
Oj, vad störigt.
Mm. Sover du mer eller mindre än elefanten?
Ah, elefanten sover mer än vad jag sover. Jag tror de sover 14 timmar på din.
Det är fel, Måns.
11.
Detta gigantiska djur toppar listan över de djur som sover minst.
Nej.
En elefant sover i snitt 2 timmar om dygnet. Och det här är för att de är så stora. Så det kräver att de spenderar väldigt mycket tid med att leta mat. De måste äta runt 300 kilo mat om dagen.
Oj!
Väldigt lite tid kvar att sova. Sover du mer eller mindre än giraffen?
Ja, men... giraffen, ja, men de går med där långa tungor och drar av blad på akaciaträden. Ja. Hur många timmar måste de göra det om dagen? De måste bli träligt.
Tjatigt!
Ja, men de verkar inte så smarta, giraffer. Är det av sömnbrist de har blivit korkade? Ja, men bara på grund av att elefanterna sover så lite. Så, nej, jag tror att vi sover lika mycket. 7 timmar sover en giraff.
Fel! Det är fel!
Nej!
Giraffen, ytterligare ett av de djur som sover allra minst. De spenderar ungefär 2 timmar om dygnet med att sova.
Och så vaknar de och spejar efter isbjörnar. Som någon.
Okej, sista
men
frågan.
Men då kan jag inte bli godkänd.
Jo, 2 eller mer, sa jag.
Ja, men hur många har jag satt då?
1.
Jag har 1 poäng.
Ja,
okej, sista. Ja, men det finns en chans.
Och direkt avgörande frågan.
Oh.
Sover du mer eller mindre än får?
Jag är ju uppvuxen med får.
Ja.
Alltså inte i en fårflock.
Nej.
Inte så Mowgli.
Nej. Du har aldrig varit, hade du varit uppvuxen i en fårflock hade du varit vaktmästarfåret.
Ja.
Du vet att fårflockar har vaktmästarfår.
Just det, de har utsett ett får i en flock att hålla extra koll.
Ja, en vaktmästare som ser till att alla kommer i tid.
I tid?
Ja, och att alla får mat och sådär.
Ja. Ja, vi hade ju får när jag var liten och jag tycker nog att de sov väldigt mycket. Jag tror att jag sover mindre än får.
Du är så dålig på den här leden. 1 poäng av 4. Får sover i snitt 4 timmar om dygnet.
Resten vad gör de alltid?
Samma som giraffer och elefanter.
Äter.
Äter.
Äter och äter.
Djur måste äta mycket mer än dig. Sova mindre.
Ja,
vi lärt
ja men det är också det där ju.
Ja.
Att jag kan ju gå till en butik och köpa min mat.
Mm.
Djuren måste ju hitta maten och så leta reda på mat.
Ja, ja. Det är en väsentlig skillnad.
Om jag var tvungen liksom att hitta all min föda ute i naturen.
Mm.
Då kanske jag inte har haft tid att sova 7 timmar per dygn.
Nej. Omvälvande tanke, vi går vidare.
Ja. Jag har prov och plats. Jag har kämpagons. Jag har svensk mustasch. Alla skor kan stå i.
En kortis.
Mm-hmm.
Den kommer från Nisse, Molle och Gjöllet. Hej Pågar, vi sitter och diskuterar ordet dragplåster.
Mm-hmm.
Det är till exempel en artist som är höjdpunkten på en föreställning.
Absolut.
Vi är med på ordets innebörd. Men varför i hela fridens namn heter det just dragplåster? Ordet i sig känns nästan inte ens positivt.
Nej.
Hälsningar då från Nisse, Molle och Gjellet.
Det gör ju ont att dra av ett plåster.
Precis.
Mm.
Det ska handla om språk och lyssnaren Dag har gjort en ny jingle till oss.
Språk!
Tusen tack Dag, detta uppskattar vi enormt. Gör gärna jinglar till oss och skicka till
fraga@andersogmans.se.
Anders, tror du att dragplåster är ett nytt eller ett lite äldre ord?
Jag tror att det är lite, jag tror att det dök upp på 50-talet.
Ja?
Mm.
Redan i fornsvenskan fanns draga plaster. Som betyder plåster med dragande och retande verkan på huden. Alltså sådana slags förband med någon substans i som då kunde dra ut saker ur huden.
Ja,
till exempel var ur ett sår, vad vet jag.
Eller pormaska kanske?
Nej, det tror jag inte. Att man... Att de fältskär var så himla noga med att folks pormaskar skulle dras ut. Nej, det var nog bölder och grejer. På 1800-talet började ordet dragplåster användas om någon eller något som kan dra locka publik till ett evenemang.
Ytterligare lite återkoppling, Måns. Här kommer ingen igen då.
Pling, pling,
pling,
pling.
Åter, åter,
återkoppling,
åter.
ert senaste program bad ni lyssnarna skicka in vad som skulle kunna vara det beiga guldet. Det var ju Måns som gick igenom de olika gulden vi hade. Alltså.
Ja, och det enda guldet som inte fanns var ju det beige guldet. Mm. Du hade ett förslag, Anka.
Ja, hummersås. Vi är veganer och har faktiskt ett beige guld. Vi kallar det det beige guldet. Tartex. En brun beige.
Förlåt, vad heter det?
Tartex.
Tartex.
En brun...
Är det någon slags sånt här parkettgolv?
Nej, det är en brunbeige-grå växtbaserad paté på tub.
Aha. Mm.
Detta är veganernas beige guld. Det hälsar Ina och Joakim. Ett till mejl angående det beige guldet, Måns.
Ja.
Det är från Jakob, han skriver: Måns, du är det beige guldet.
Nå, det var...
Det är både en komplimang och inte, eller hur?
Ja, ja,
det är
precis. Ja. Fortsätt skriva ju förslag på vad som är det beige guldet. Fråga @andersochmans.se.
Ska vi ta en sista nominering till världens sämsta växt innan vi avslutar?
Jaha, ja. Ja. Just det, den där. Vi har ju många bollar i luften.
Ja, det är danskar som pratar svenska. Och det
många
är...
följetäng.
Ja, det är det här guldet och inte minst den stora årliga sammanställningen av världens sämsta växt. Hittills nominerade växten Gumpi Gumpi, det usla trädet Dvärgpilen, orkidén för att det inte står sig hemma utan bara blir två bruna pinnar, och senast palettbladen för att de tar över folks liv. Så här skriver en lyssnare: Hej Anders och Måns, Olof heter jag. Eftersom jag är utbildad i biologi så måste jag såklart plantera min nominering till världens sämsta växt. Vad tänker man på när man tänker på växter? Jo, såklart de fotoautostrofa, det vill säga de som utför fotosyntes.
Ja.
De som driver hela ekosystemet. Men här kommer det då. Det finns ju de växter, man skulle kunna kalla dem växtrikets svarta får, som saknar förmåga att utföra fotosyntes. De är heterotrofa.
Just
det. Alltså, likt våra kamrater i djurriket behöver de förlita sig på andra för att få i sig de biomolekyler som behövs för att överleva. Bland dessa finns en grupp som på svenska kallas snärjor och som har löst detta genom att parasitera på andra växter. Vi talar alltså om en grupp växter som saknar den mest typiska egenskapen vi associerar med växter, samtidigt som löser denna brist genom att parasitera på växter i dess närhet. En egenskap som inte bara associeras med mycket illa, utan också det så är jag en dålig kompis på något sätt. Mm. Snärjor är utan tvivel de sämsta växterna. Vänliga hälsningar, Olof Hammarström.
Tusen tack, Olof. Fortsätt nominera till vår stora tävling världens sämsta växt.
Vet du vem som leder hittills?
Nej, men är det du som avgör? Är du en väldig domare i den här tävlingen?
Ja.
Vem leder?
Det kommer jag inte säga. Utan vi rundar av och säger tack för den här gången.
Vi hörs igen
redan nästa vecka. För då är det ett riktigt Anders Måns.
Nej, men var detta pausdags?
Jag
blandar ihop. Mina pausdags har blivit längre än de vanliga avsnitten. Så
men
blandar man
var,
ihop.
Det här var ett riktigt avsnitt.
Det här var ett riktigt.
Var, tack för att du lyssnade på helt vanligt Fråga Anders och Måns. Ja. Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt annorlunda program. Mm. Pausdags. Hej då.
Puss och kram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.